Och nu ger jag ordet till Pelle Olsson. Varsågod och välkommen.
Tack så mycket. Jag ska väl inte säga välkommen, det är så tjatigt. Men jag tycker det är roligt att vara här. Att få leda det här berättarkaféet. Och jag ska försöka förklara vad det är för någonting, ett berättarkafé. Jag har ju sysslat med det här att leda berättarkaféer en massa gånger. Jag tycker det är väldigt roligt. Och det beror på att jag är engagerad i en förening som heter Liv i Sverige. Och Liv i Sverige började med det här som vi kallar för berättarkaféer redan 1985. På Skeppsholmen. Det var författaren Göran Palm som började med den här moderna formen av berättande. Alltså klart, folk har ju alltid berättat för varandra och det är det vi ska göra ikväll. Vi ska berätta för varandra. Men det här berättandet människor emellan försvann mer eller mindre under 60-70-talet när Lennart Hyland kom med sina radioprogram och sen kom ju alla tv-program och så började folk lyssna på proffsen istället, på de här som var duktiga på att prata och duktiga på att berätta. Det var tv-journalister och det var radiopratare och sånt där. Och så pratade man mindre med varandra och man satt och konsumerade pratet och berättelserna istället för att själv vara deltagare och utövare av berättare. Och det var det, den här gamla formen, vi har ju alltid berättat, sen urminnes tider har ju människor berättat för varandra. Och det liksom dog ut då kan man säga när radion och tvn slog igenom. Men det har återuppstått då, det här muntliga berättandet människor emellan har återuppstått kanske på 80-90-talet. Och det finns en svensk, kan säga, berättarrörelse. Där Liv i Sverige är en gren, Berättarnätet Öst är en annan gren. Marina Granlund som är verksam här i Tyresö är ju Tyresös berättare kan man säga. Så det finns en massa folk som håller på med muntligt berättande i olika former. De sista 20 åren kanske. Men det här med berättarkafé är ju då speciellt på det sättet att då berättar man tillsammans. Alltså poängen med ett berättarkafé är att man delar med sig av sina livserfarenheter kan man säga. Man berättar saker och ting man har varit med om. Eller som man påstår att man varit med om. Det behöver inte vara så jättesant. Man kan ju ha minns fel. Man kan ha inbillat sig saker och ting. Och vem kan kolla vad som hände för länge sedan. När man berättar en händelse när man var barn. Det kan ju vara helt förvanskat av minnet. Eller att man vill förbättra historien lite grann. Så det är ju helt okej att göra det. Jag har skrivit en bok tillsammans med Göran Palm. Som heter Berättarkafé. Som innehåller lite filosofi kring berättandet. Tanken bakom det. Och Göran Palm skriver ju att berättarkafé, det är liksom, det är yttrandefrihet i praktiken. Inte bara journalister och tv-folk och författare, de pratar ju mycket om yttrandefrihet. Men de menar om sin egen yttrandefrihet. De blir ofta irriterade när vanligt folk skriver insändare i tidningen. Och tycker, vad ska folk hålla på och gnälla för, tänker de. Man kan ju inte skriva svenska en gång. Det är det som är så fånigt med det här. Alla har ju rätt att uttrycka en åsikt eller berätta om sina liv. Oberoende om man är så skicklig på att göra det eller inte. Och det är det man vill liksom återta med det här muntliga berättandet i den här formen. Och det betyder att ikväll så jag är ju, Kertos har ju fel term här. Vi måste ju hålla på de få termer vi har. Jag är ordfördelare, jag är inte ceremonimästare. Det kan man vara i, det är man i frimurarlogen eller vad det är. Så jag ska liksom hålla ordning lite grann på berättandet. Och om det är så att jag har berättat jättemycket ikväll, då är det ett misslyckande. Jag kommer berätta några historier, kommer jag väl göra. Men det är inte, vi ska liksom... Så många som möjligt ska komma till tals är tanken. Och man får berätta precis vad man vill. Och som sagt, allt som man säger accepteras. Och därför ska vi heller inte applådera efter när någon har berättat. Det är en slags betygssättning som känns främmande. Därför att det här är liksom inte artistframträdande vi gör. Utan det här är att vi liksom berättar för varandra. Va? Och då blir det ju fånigt att applådera. Det gör man ju inte två kompisar emellan som står och pratar. Det är ju jättefånigt. Eller vid köksbordet hemma. Applåderar man ju inte om pappa har berättat. Det gör det bara på jobbet. Det blir ju jättekonstigt. Utan när någon har berättat någonting så då kan man vara tyst. 2-3 sekunder. Man kan vara tyst 30 sekunder också. Det brukar bli väldigt långt. Men tystnaden är inte så farlig. Utan då sitter man och funderar vad man har fått höra. Och sen så är det någon annan som vill berätta. Och det här brukar fungera jättebra. Jag har haft berättarkafé på väldigt underliga platser i Sverige. Nässjö till exempel hade jag ett berättarkafé där vi var tre personer. Det var jag och så var det ABF-arrangören och så var det en person som råkade komma förbi. Och vi hade ett berättarkafé där och det blev jättebra. Men det är klart att de andra två fick ju inte tiga då utan då fick ju alla hjälpas åt. Så vi satt och berättade historier för varandra ur varandras liv då, under en och en halv timme. Och jag har varit i Tingsryd och där var det någon som pratade om fruktansvärt småländska. Så nästan ingen hörde vad det var för någonting. Och det gick bra det också. Så att det, och varför ska man inte kunna berätta i Tyresö? Alltså om jag kommer tillbaka till Tingsryd, då kan jag inte komma liksom säga att i Tyresö var det ingen som berättade. För då kommer de ha liksom fördomar om Tyresö. Så att jag kommer skvallra om det inte blir något berättande här. Det är det enda jag kan hota med. Ja, men det är en trevlig form av umgänge det här med berättande. Och just att vi ska hålla på det, att det ska vara muntligt berättande. Vi ska inte ta upp en gitarr i smyg och börja spela musik eller dragspel. Eller ännu värre dragspel. Utan vi berättar vad vi har varit med om. Och ingen, liksom, klart, ingen sång. Ja, klart vill man sjunga lite grann om man kan, så kan man väl illustrera sin berättelse med sång. Men ingen innan till läsning och sånt där av en diktsamling som man plötsligt håller upp i sin ficka för att man vill sälja den till deltagarna. Inget sånt heller. Utan man står fritt och berättar. Man kan sitta ner och berätta också. Det är helt okej. Okay, det är om det känns bekvämt att göra det. Men de som vill kan gärna stå här framme. För att poängen med att stå upp, det är att man får bättre röst. Det hörs bättre. Man berättar ju för alla. Vi är faktiskt 18 personer här. Och det är inte dåligt, ska jag säga. Jag bor i Småland, i Klavreström. Och där var vi 9 personer första gången och 10 personer andra gången. Och det är så här lite va. För alla kände ju varandra och hade varit gifta med varandra i 40 år. Så det är lite roligare om det är lite mer blandat. Blandade åldrar och sånt. Ja, och sen ska vi inte diskutera heller. Det är också, nu låter det som en massa regler, men det faller sen naturligt. Om jag berättar någonting, då kanske någon vill liksom fråga mig någonting. Ja, men har du varit i Tingsryd? Jag har ju en faster där. Alltså då, den typen av diskussioner kan man ta i pausen då. Kan vi prata om fasten i Tingsryd? Men inte liksom offentligt, för då blir det en diskussion mellan mig och den som hade en faster i Tingsryd. Utan man kan gå upp och så kan man berätta en historia. Apropå Tingsryd, jag har en faster i Tingsryd. Och så berättar man om henne då. Och vi ska alltså inte reda ut några frågor. Det kan ju bli ett känsligt ämne om någon berättar någonting, om någon annan blir förbannad då och vill diskutera emot. Va? Men det här är ingen diskussionsklubb där man ska vinna en debatt, utan här delar vi med oss av berättelser, så att säga. Så det kan jag liksom kanske, om det är någon som börjar bli diskussionslysten istället för berättarlysten, för det är faktiskt två skilda saker, att diskutera och berätta. Då kan jag i egenskap av ordfördelare liksom avbryta och säga ja, så vidare. Och hur länge får man berätta? Ja, men 10 minuter kanske, så där lite lagom. Längre än så brukar historien brukar bli sämre efter 10 minuter. Men också att vi ska liksom lämna plats för så många som möjligt. Så att jag tycker det är ett lyckat berätta kaffe om så många som möjligt har berättat. Det tycker jag är det roligaste. Jag vet att det är flera som är vana att berätta här. Det blir ingen fara på det sättet. Ja, är det något mer man ska säga? Det är väl inte det, va? Det finns lite material här sen för berättarevenemang i Stockholm. Vi hinner inte prata om allt det där, för vi flera av oss som är med här är engagerade i massa saker som sker här.
Jag heter Kerstin och jag är inföding. Jag är urinvånare och född i Tyresö och i Trollbäcken bakom Skällmacken. Och det har varit en inte så lång resa när det gäller boende för mig. Jag har flyttat då hemifrån förstås, och då hamnar man via Leaplan och i en etta. Och sen blev man sambo och förlovad och så vidare. Då hamnar man i en tvåa, också en Leaplan. Och sen var det separation. Och det är inget ovanligt. Och sen så hamnar man då nere vid Idegransgången. Och så vart man sambo och kär igen då. Och så några år och sen gick det åt skogen, de som så för många andra då. Och där var det inte så roligt att bo heller, för vi var några som var 40 plus och de flesta som flyttade in var ungdomar med barn och det. Så vi var några gamlingar då i 40-45 års ålder, kände vi oss som. Det var inget roligt, vi kände ingen gemenskap. Så jag flyttade därifrån i alla fall till slut, så hann jag. Då var vi 20 plus. I en ungdomsbostad, och där bor jag kvar nu, och det är i Lindalen. Jag har ju också sett sen jag var liten, jag föddes 54, hur det inte fanns någonting här i Bollmora. Det var landet, det fanns inte någonting, ett hus, ingenting. Det var landet. Det är kul att se den här utvecklingen. Man ska spinna vidare på lite grann det här med att jag bor i ett jättefint hus vid Livlomsgränd. Det är en ungdomsbostad, och vilket jag säger ofta att det inte är någon 55 plus bostad, det är en ungdomsbostad, ska ni veta. Mm. Och i det här huset så bor vi några ungkors flickor, en på 85 år, en på 50 och så jag på 40 plus 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 då. Och sen så en som är 3 år yngre än mig då också. Och vi tänker så här, ska vi bo i Tibo i hela vårt liv? Liksom, ska man vara med om något annat innan man hamnar nere på Björkbacken? Och så vi funderar på det här med nätdating då. Man kanske kan träffa någon gubbe. Och då kanske man kan köpa ett hus också. Kanske man har råd med det. Så vi satte igång med lite nätdating. Sagt och gjort, vi lade in våra presentationer. Och tänkte, det här ska bli spännande nu. Man såg fram emot den första dejten. Han var spelman. Det tycker jag är kul, för jag spelar och sjunger själv gitarr då. Till husbehov och lite ute sådär, lite på kul. Som glad amatör. Han spelade fiol och det tycker jag är väldigt fint. Kortet såg lite gammalt ut, noterar jag. Men vi träffades i Gamla stan och in kom en helt annan bild än den jag såg. Kom in en liten rund gubbe som var kortare än mig. Och jag är inte den som dömer efter utseende, men när det handlar om kärlek så handlar det väl lite också om kanske attraktion. Och det ska vara personkemi, och det har inte med utseende att göra, men det har också med sättet att göra. Och jag hann inte ens säga vad jag hette innan han grabbade tag i min hand. Vad fan, tänkte jag. Jag drog till honom och så började vi gå. Ska vi gå mot Gamla stan och gå ut och äta lite kanske? Ja, jo. Så grabbade han tag i handen igen. Men vad? Och till sist jag stoppade han i händerna i fickorna. Tänkte jag vill inte hålla honom i handen. Inte än, och jag vet inte vem han är. Och det var Alla hjärtans dag och han ville absolut bjuda. Bjuda på fin restaurang, sa Friskan, vad heter den där fina restaurangen? Zonfranciskan heter den. Nej. Jag tänkte, gud, han får inte bjuda på middag. Då tror han ska få tillbringa natten ihop också. Och det tänkte jag inte. Vill inte känna mig skyldig? Nej, absolut inte. Du, jag bryr mig inte om det inte blir någon fortsättning. Jag tar det på firman, sa han. Okej då, tänkte jag då. Jag var ju... hade varit långtidssjukskriven och var inte världens rikaste. Så jag tänkte okej då, lite lyx. Han låg, jag behövde inte ställa upp på någonting då. Så började middagen och så frågade jag en fråga. Berätta om ditt företag. En och en halv timme senare så låg jag nere så här. Det var en monolog. Och jag tänkte, jag dör. Men jag måste ju bryta av det här i alla fall. Och det gjorde jag, berätta av honom. Och berätta, hörru, har du varit singel länge? För nu tänkte jag fortsätta fråga. Ja, skilsmässa då. Ja, det gick inte bra med frun. Vi gick i terapi några år. Ja, har du kommit fram till varför? Ja, vet du vad? Hon tyckte inte att jag lyssnade. Och det var nästan avslutning. Fast han hade humor. Men det var den avslutning. Det blev inget mer fortsättning heller. För han kunde inte lyssna. Nej. Tack, nej.
Jag vill faktiskt fortsätta med det här med boende och kollektiv. Och Gregory pratar ju mycket om att bo i kollektiv. Och så att jag bodde ju kollektiv i Umeå då när jag flyttade dit. Jag gick på sjuksköterskeskolan där. Kom dit 1972. Det var innan jag den här historien med Anders då. Så att det var ju överdrevligt. Jag hade lärt mig lite grann att städa där i kollektivet faktiskt. Inte av mamma, det var mina kamrater mera. Men jag kommer ihåg, jag kom till Umeå då. Jag bodde i Uppsala och flyttade ganska långt norrut och upplevde att det var väldigt mycket snö. Det var min första liksom upplevelse av Umeå, den där vintern kom väldigt tidigt där. Och en annan sak var också att det var väldigt effektiv snöröjning i Umeå. I Stockholm och Uppsala då kommer ju plogbilar då och då och ibland så där. Efter när det har snöat några dagar så kommer plogbilar. Men där kom ju liksom plogbilarna vid första bästa snöfall och de tog ingen hänsyn till om det var gångtrafikanter eller om det stod bilar i vägen. De bara vroom, så här. Och det blev jättesnygga sådana här gångvägar och allting. Och väldigt effektiv snöröjning var det. Det var en minne jag har från Umeå. Och det andra var ju då att vi bo i kollektiv. För jag träffade ju några kompisar som kände några andra kompisar. Så flyttade vi ihop då i en villa i södra stadsdelen som heter Teg i Umeå. Ringvägen 42. Vi var 7 stycken som bodde där. Det var 4 killar och 3 tjejer eller någonting sånt där. Och vi kände varandra lite grann, bara ungdomar som skulle försöka ha ett hushåll ihop då. Och det var ju inte så himla lätt då, särskilt inte med killarna som var bortskämda, som inte hade lärt sig städa av sina mammor och sånt där. Så det var väldigt mycket diskussioner hur vi skulle göra med det där. Vi hade en, kan man säga, informell ledare, det var Janne. Han var lite äldre än oss andra. Han hade körkort och så hade han en sån där Volvo skåpbil, en gammal sån där televerksbil, om ni kommer ihåg dem. Orange hade han, som han hade köpt billigt för 700 kronor eller något sånt där. Och den använde vi till allt möjligt. Och Janne var väl den som styrde och ställde lite grann och talade om för oss andra vad vi skulle göra. Och han var också den som gjorde minst. Det brukar ju ofta vara så. Så det var lite gnissel faktiskt i det här kollektivet. Men samtidigt var det ju nytt och det var härligt att ha flyttat hemifrån och sådana där saker. Men det blev ju ganska smutsigt och det var ingen vidare matlagning. Och alla följde inte de här instruktionerna vi kom överens om, att du ska handla och du ska laga mat och du ska städa toaletten och sånt där. Och så gick första terminen och så åkte alla hem då till sig. För det var ingen som bodde där i Umeå. Huset tömdes och så kom vi tillbaka efter nyår då, januari 1973. Och då hade Janne, då hade han med sig sin mamma tillbaka. Och det var lite roligt att ta med sig sin morsa till kollektivet. Men det var ju så att Dagmar hette hon, mamman. Dagmar Åkermoss, hon var från Örebro. Och Janne var väl lite sådär generad va. Men det var väl inte så konstigt att hon ville hälsa på sin son uppe i Umeå då. Så att, och Dagmar var inte i vägen på något sätt, utan hon var väldigt trevlig faktiskt. Och Janne accepterade väl henne då första dagarna. Men efter ett tag så blev han irriterad på Dagmar. Ska du inte skjutsa hem den nu, morsan? Nej, sa hon, varför det? Det var väl så att Dagmar, hon var ju änka och Janne var ju yngsta barnet då. Och han var ju närmast ju 30 nästan. Så att hon var ju pensionär. Hon hade inte så himla roligt där hemma i Örebro helt enkelt. Och nu hade hon träffat en massa trevliga ungdomar som hon trivdes tillsammans med. Så hon hade inga planer på att åka hem, inte. Och det är ju sådär att ha morsan liksom boende hos sig i ett kollektiv, särskilt när man hade en massa tjejer då som man ville flirta med, det var inte så kul. Men att ha någon annans mamma boende hos sig, det är någonting helt annat, upptäckte vi då. Därför att Dagmar, hon tog tag i det där med städningen, för hon var ju den där kvinnan liksom född på, vad kunde vara, 1920-talet. Hon kunde ju det där med städning. Så hon såg ju direkt bristerna i vårt sätt att hålla rent. Så att när vi hade liksom skingrat åt alla håll på morgonen där, skulle till våra universitet och skolor, då gick hon och fejade och städade, så det var rent när vi kom hem. Så att det var ju jättehärligt. Och inte nog med det, hon tog den där Volvon då som Janne hade lämnat kvar där. Och då handlade, storhandlade. Så då fixade hon det också. Och bakade började hon göra också. Och Janne blev ju mer och mer irriterad. Och ska du inte åka hem nu, morsan? Nej, vet du, Örebro, det är så slaskigt där. Det är ingen riktig vinter. Det här är så härligt med de här stora snödriven och sådana. De här rika plogbilarna som kom förbi här. Det gillade hon. Och tiden gick och jag måste säga att jag tyckte bra om Dagmar. För att på många sätt faktiskt. Dels att hon städade och så bakade hon bullar. Och så var hon en, man kunde prata med henne. Min egen mamma skulle jag ju aldrig prata med på det sättet. Men Dagmar kunde man anförtro sig till. Jag kommer ihåg att man var ju ständigt förälskad. Och man hade olika liksom, tjejer som man träffade. Så var man tillsammans några veckor. Så var det slut och då var man jätteledsen då. Och en gång så kom jag hem sent på natten. Och var någon tjej som hade gjort slut. Och någon som gick på tandläkarhögskolan eller vad det var för någonting. Vårdbiträde, jag kommer inte ihåg vad det var i alla fall, och jag var ledsen och då satt Dagmar uppe när jag kom hem och frågade hur det var och så berättade jag hur det var då. Och hade det varit min mamma, om jag nu hade berättat en sån sak för min mamma, skulle jag aldrig ha gjort, men om jag hade berättat en sån sak för min mamma om mina kärleksaffärer, så hade hon ju bara sagt, ja men det spelar väl ingen roll, du kan ju få många tjejer du vill, det där går över, skulle hon ha sagt. Men Dagmar, hon sa så här: jag förstår precis hur du känner det, sa hon. Och jag kände liksom att här hade jag en verkligen som min mamma borde ha varit, kan man säga. Så att jag trivdes jättebra med Dagmar, det gjorde jag verkligen. Och så gick tiden där och Janne blev ju mer och mer irriterad på henne. Och vi började mer och mer förstå att problemet i kollektivet, det var inte Dagmar, utan det var Janne. Det var Janne som var problemet. Och stämningen blev dålig och på grund av Janne som bara tjatade på sin mamma, och vi tyckte att han var elak mot henne också. Och sen så blev det väl då liksom februari, mars, så försvann Dagmar. Hon var borta plötsligt en morgon, eller en eftermiddag när vi kommer, vad det var för någonting. Då var ingen Dagmar kvar där. Och Janne var ju själaglad, äntligen när man har med kärringen, sa hon. Men så kan du väl inte säga, sa hon. Hon har väl åkt hem då. Men varför sa hon ingenting? Och det blev en massa diskussioner och vi trodde att hon hade råkat ut för någonting. Så vi liksom tvingade Janne att ringa hem till Örebro där. Men jag ville inte prata med henne. Men till slut så ringde han ju hem till Örebro. Men hon var ju inte där. Hon var inte i Örebro. Och det var lite mystiskt med Dagmars försvinnande. För att hennes resväska var kvar. Hon hade ett litet rum i källaren. Han hade bäddat sängen naturligtvis. Och resväskan var liksom, låg där. Men det var full med hennes grejer. Hennes kappa hängde kvar i hallen. Och det enda som var försvunnet var hallmattan. Annars var allting, och det var rent. Det var rent, som sagt. Eftersom hon nyss hade försvunnit. Hon städade ju varenda dag. Och vi började fundera på det där. Den elaka Janne. Vi tänkte på den här Volvon då, va. Den här kombin, va. Med det stora bagageutrymmet där. Och så tänkte vi på mattan. Och så tänkte vi på Umeälven som flöt förbi där. För att det var ju liksom en vak där i mitten. Och vi föreställde oss liksom hur någon hade tagit henne helt av daga. Och rullat in henne i en matta. Tagit henne i Volvo och dumpat henne bara. Alltså fantasin börjar ju skena iväg helt enkelt. Och ett dag så kom polisen. För vi hade ju anmält att de var försvunna och sånt där. Men att det skulle bli ett kriminalfall, det var ju inte meningen. Men det var någon som hade ringt till polisen och meddelat olika förhållanden som rådde där i kollektivet. Det var jag som hade gjort det, ja. Ja, det var jag. För jag saknade Dagmar faktiskt. Jag skvallrade faktiskt. Och det blev förhör. Alla i kollektivet förhördes om olika saker. Och Janne också förstås. Men skillnaden var att Janne, han fick följa med till polisstationen. Och han blev kvar där. I två dagar. De anhöll honom helt enkelt. Men han kom tillbaka. Och han var alldeles uppriven när han kom tillbaka. För då var han inte så kaxig. Utan han grät. De trodde att jag hade dödat min morsa. Så. Och han var verkligen skakad. Så att antingen spelade han jättebra teater eller också så var han helt enkelt oskyldig. Och vi trodde nog kanske att han var oskyldig. Men det var ändå en dov stämning. Det blev april och kollektivet började förfalla igen. Dammet hopade sig på golvet. Maten blev sämre. Bullarna blev aldrig bakade. Och sen när det började töja ordentligt i början på, ja, slutet på april, början på maj, då såg vi liksom snödriverna började sjunka ner så där lite grann. Och då såg vi någonting i snödrivan som låg rakt framför köksfönstret där. Någonting som stack upp. Vi såg en liten chalett som stack upp så här. Och vi kände igen den. Och så rusade vi ut alla sju och började gräva i snödrivan. Då var det Dagmar som satt där. Och vi blev ju jätterädda. Och vi var ju inga tuffingar så där. Utan vi bara sprang in i köket igen och skakade liksom som ett kollektiv. Ska skaka tillsammans när det händer någonting hemskt. Och vi ringde till polisen och så satt vi där och tittade när polisen kom. Det kom en vit bil, en svart bil och fyra, tror jag, målade polisbilar. Och så började de gräva i drivan där. Och dissekerade fram, det var ju Dagmar. Hon var i drivan, hon satt inte utan hon stod i drivan. Hon var ju död, men stelfrusen då som tur var. Och armarna stod rakt fram så där. Och i armarna så höll hon halmattan och den var liksom så här. Liksom vågig, för att hon hade då gått ut och skulle skaka mattan så här. Och då kom ju plogbilen och bara vum! Ja visst, och då hon blev ju begravd i den där snödrivan. Ja, precis. Det var chockartat, men jag ville i alla fall ha berättat den här historien. Och så, kanske som ett minnesmärke till alla kvinnor som heter Dagmar.
Kan jag berätta lite grann om vad som hände efter att hon föddes. För att jag är ju född här i Tyresö. Och det var ju så att hon träffade min pappa. Och min pappa, han hade flyttat till... Han var född i Stockholm. Och han hade flyttat till Tyresö när hans pappa dog. Då blev han föräldralös. Så då flyttade han ut till sina kusiner som bodde här ute i Tyresö. och hans kusiner, de bodde vid Alby friluftsgård. Det finns ett hus som ligger precis ovanför själva gården. Det finns fortfarande kvar, det är rätt roligt, för att han sa alltid att ja, där uppe bodde jag när jag flyttade till Tyresö. Och det huset, jag vet inte vad det är nu. Det är det man ser, det första man ser när man kommer från parkeringen. Där uppe på övervåningen där bodde han när han flyttade till Tyresö. Och det var ju inte så långt från Rundemar, det här. Och ja, hur de träffades, det vet inte jag riktigt hur de träffades. Men det visade sig att han flyttade ut till sin kusin. Han hette Hilding. Och Hilding, han gifte sig med min moster Märta. Och så gifte sig då pappa med min mamma, Ester. Så att de måste ju ha umgåtts. Men hur det där gick till, det vet jag inte. Och sen så byggde de hus på Gimmersta. Och Hilding och Märta, som var min moster och morbror då, de bodde på Prästgårdsvägen längst ner, nästan där vid Strandtorget nu. Där bodde de, nästan vid Strandtorget, där Prästgårdsvägen går upp. Och vi då bodde på Prästgårdsvägen 9, det var precis första huset där på Gimmersta. Och där byggde de hus då. Och där växte jag upp. Ja, då var det ju mycket annorlunda, ska jag säga, nu. När man tog bussen in till stan, då fick man gå hela Prästgårdsvägen ner och så tog man bussen. Och så var det ju den här gamla Tyresvägen. Det var en riktigt kringelkrokig väg. Och jag var åksjuk när jag var liten. Och bussen tog en timme för att komma in till stan. Och tog det ju flera timmar att komma till stan då. För jag var tvungen att gå av bussen. Varenda gång jag åkte till stan var jag tvungen att gå av bussen. Och spy lite. Och då väntade ju inte bussen på mig. Den fick jag vänta på nästa buss som gick om en timme. Så att, ja, det var inte så ofta man åkte till stan, ska jag säga. Det var inte det. Utan jag höll mig ju gärna i Tyresö och runt omkring här då. Vi sprang ofta ner till Uddbygård. Där var jag mycket när jag var liten också. Där trivdes jag bland katter och djur. Och, ja. Hämtade en gång en katt, gjorde jag. En liten kattunge som jag hade lekt med på gården då i hela sommaren, och sen fick jag katten och fick jag den under jackan och så gick jag hem. Och så kom jag hem med en liten kattunge. Ja, det var historien om hur jag växte upp. Början i alla fall.